Det är fredagen den 5 april. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss. Välkomna till en ny fredagspodd med oss på Ledarredaktionen. Jag hoppas ni har haft ett skön påsk och ett fint påsklov, ni som firar sådant. Jag hoppas att inte allt för många av er har fastnat ute på vägarna i veckan, som i alla fall i södra delen av landet tenderat att vara obrukbara efter det plötsliga snöfallet som drabbade oss. Ett riktigt aprilväder. Och aprilväder, det tror jag det kommer bli även i podden idag. Ömsom sol, ömsom regn, men mest sol förstås. En del byiga vindar, en del hårda, men huvudsakligen smeksamma och ljumma brisar. Ett och annat tordunsmuller kanske och blixtnedslag. Men jag tror och hoppas att det klara vädret och de klara tankarna kommer dominera. Vi får väl se, för de vädergudar jag kallar till mig idag, de heter Peter Wennblad, Mattias Svensson och Paulina Neuding. Hej på er!
Hej, Anders.
Hej, blixt och dunder!
Ja, hej Mattias, hur var påsken?
Jo, men det var bra. Jag lyckades äta upp mig alla kilon jag hade gått ner hittills.
Ja, väl lysande. Och du, nu premiären avklarad, satt hårt åt.
Ja, det var premiär, krampaktigt, hemskt spel och en oväntad vinst. Det är vår poesi det.
Så är det. Peter, hur gick det med sillarna?
De blev bra, men vädret var ju en besvikelse. Det utlovades sol, men det blev dis och dimma. Jag hoppas att det inte är det jag ska bjuda på idag.
Det tror jag inte. Paulina, hur är det med dig?
Det är bra.
Har någon skojat aprilo med dig och gick du i så fall på det?
Nej, men det är roligt när ni pratar om fotboll, för jag satt och konverserade om Premier League häromdagen och Manchester Citys utsikter att vinna alltihopa. Och så sa jag, vinner de nu om de vinner den här matchen? Ja, men det beror lite på. Och så sa jag så här, jaha, är det en turnering?
Ja, jo,
och där det kände jag att jag pikade.
Ja, precis. I övriga, var det någon som gick på något av årets aprilskämt? Eller såg något roligt aprilskämt kanske?
Jag gick faktiskt på det här att Viktor Adolfsson, Södermalmspolisen på Twitter, hade fått någon sån här orden.
Ja, YB Södermalm.
Ja.
Jaha, okej. Ja. Ja, det borde han ju få. Så det egentligen,
det var, ja, jag tänkte rimligt att det var helt i sin ordning.
Peter, skämtades någonting på Gotland?
Ja, det gjorde det, men jag gick inte på någonting. Alltså, jag tycker taget att aprilskämt är liksom svårt i dessa tider när man översköljs dagligen av massa falska nyheter.
Ja, precis. Det är en svår
det är spanier. Första april varje dag.
Ja, precis. Hörrni, vi lämnar det och börjar prata 5 april istället. Jag tänkte att vi skulle börja i veckans snökaos faktiskt. För det har ju blivit en politisk sak av det. Det var ju så att i tisdags drabbades södra Sverige av ett stort snöoväder. Värst drabbad var Västergötland och Östergötland. Det inträffade många olyckor och trafiken på de stora motorvägarna E20 och E4, de stod helt stilla natten mellan tisdag och onsdag. Det berodde bland annat på att lastbilar åkade ut för olyckor och inte kom vidare. Vilket då ledde till att människor blev sittande i sina bilar och kom ibland loss först efter många, många timmars väntan. Och det här har ju då fått en del politiker att vädra. Vi kan börja med infrastrukturminister Andreas Karlsson. Han satt igång och har lite presskonferenser, Peter. Varför det och vad sa han?
Ja, det kan man verkligen fråga sig. Han kallade in till någon en hastigt organiserad pressträff igår kväll eller onsdag kväll för att berätta inte så mycket alls om eventuella skärpta straff när det gäller lastbilar med dåliga däck och så var det allmän utstrålning av handlingskraft.
Men visar han ledarskap i det här läget?
Ja, kanske den form av ledarskap som framförallt oppositionen tycker att man ska visa, men någon skillnad i verkligheten gjorde han ju knappast.
Nej, men det var lite dit jag ville komma, för att då har ju då man, oppositionen passat på att kritisera regeringen mot att poängen är väl att när sånt här händer så visar det på samhällets allmänna förfall och dåliga krisberedskap och sådär. Finns det någon poäng i den typen av kritik, tycker du?
Alltså i det här fallet så har jag svårt att se det. Alltså vi hade ju den här tidigare stora stoppet och köbildningen i januari. Där fallerade ju krisberedskapen fullständigt eftersom det tog typ ett halvdygn innan ansvariga myndigheterna förstod vad som pågick egentligen. Men i det här fallet, alltså det var en varning utfärdad för att det skulle bli riktigt dåligt väder och störningar i trafiken, och det var det som vi fick också.
Jag kan berätta, mina svärföräldrar, de satt sig i bilen och åkte hem trots varningar och allting, men de kom undan med blotta förskräckelsen.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Paulina, det brukar ju uppstå diskussioner och har också uppstått nu det här kring det egna ansvaret och vad man kan förvänta sig för hjälp av samhället när man hamnar i sådana här situationer. Ja, vad tänker du om det övergripande?
Ja, men i det här fallet så är det uppenbart att samhället måste ju fungera bättre än vad det har gjort den här gången och vid den förra motsvarande krisen för bara någon månad sedan.
Hur då?
Ja, precis. Det är det som är den stora frågan. Jag tror att man underskattar problemet med yrkestrafiken. Det jag tycker man ser det när man är ute och kör, att långtradare som uppträder slarvigt i trafiken, och där tycker jag man ska bara jobba mer med att skamma de bolag som bryter mot regler och där man gör sig ut utan vinterdäck i sånt här väder till exempel.
Okej, så du håller med att det här är lite politikernas fel så att säga?
Ja, men det är klart att det finns ett politiskt ansvar för sånt här, och det ger ju också den här känslan av att ingenting funkar. Och den är inte bra, den är skadlig.
Okej, vad säger du om Peter, om vad Paulina säger nu, att det finns ändå ett politiskt ansvar här?
Ja, alltså det är klart att i slutändan så finns det ett politiskt ansvar för att trafiken fungerar i Sverige. Men i det här fallet så varnades det tydligt för svårigheter i trafiken, och det var vad det blev. Alltså vädrets makter rår liksom inte politiken över.
Jag tänker så här, en diskussion har varit nu, det var ju just långtradare, stora bilar som fastnade, och det är ju att vi lever i ett just-in-time-samhälle då, där de här långtradartransporterna, de måste vara ute på vägarna jämt. Det är där vi har så att säga våra lager, och kommer inte de kan inte bromsa en dag, för då tar det slut i affärerna. Att vi har en sårbarhet inbyggt i systemet som vi kanske inte hade förut, och det har vi gått in med öppna ögon. Vad tänker du om det?
Ja, alltså som gotlänning kan jag erkänna att det är lite knepigt att förstå ibland, därför att våra kommunikationer är ju regelbundet avstängda. Alltså blåser över en viss sekundmeter, då går inte färgerna, och då kommer heller inte transporterna fram. Så att vi har ju en, på Gotland upplever jag att vi har liksom en redundans för den där typen av störningar. Och om vissa saker är lite tomt i vissa hyllor vissa dagar, är inte hela världen. Nej. Överlever man.
Du låter som en norrlänning som beklagade över mjukhudade sörlänningar nu. Ja. Mattias, jag tror det var det Carl-Oskar Bolin, ministern, som var ute nu och pratade om det egna ansvaret och sånt. Vad tänker du om det?
Ja, alltså det har ju varit någon form av töntighetstävlingsrekord här, och Bolin tycker jag gjorde ett tappert exempel genom att ut och moralisera i ogjort väder på Twitter. Den typen av roll tycker jag inte att ministrar i en folkvald regering ska lägga sig till med och hålla på och mästra och magistrera över väljare som tvärtom är de som i fria länder som tillsätter dem. Men det är ju inte han som vinner, utan det är ju liksom det här töntiga liksom handlingskraftsgrejen, att så fort någonting händer, vi har ju sett det här med skogsbränder till exempel, när poliser liksom, eller politiker då, statsministern måste avbryta sin semester för att åka upp och ta någon bild med några hjälparbetare som förstås har viktigare saker att göra, men då ska det signalera handlingskraft och alla vill ha en hjälm och ta ett foto och sånt där liksom. Det var ju ändå en riktig katastrof. Det här är ett snö och väder som drar över på några dagar, och ändå skulle en minister åka hem från viktiga möten i Bryssel där riktig politik förhandlar. Vad skulle han göra? Skulle han skotta gatorna eller vad tänker han sig?
Låta sig plåtas med snöskåp kanske.
Och sen gör han det. Det är ju, alltså, alla har blamerat sig här.
Paulina?
Nej, men jag tycker Mattias underskattar den psykologiska effekten av sånt här. När jag såg Carl-Oskar Bolins tweet så tänkte jag så här, vilken tur att vi har honom.
Vilken tur att han talar om att man inte ska köra i snöväder med sommardäck.
Ja, men det är väl jättebra att man har den typen av...
Får jag bara säga vad
Carl-Oskar Bolin... Jag får inte säga någonting i den här podden.
Det skulle du snart göra. Carl-Oskar Bolin tweetade så här, eller exade kanske det.
Det är för att jag är kvinna.
Orange vädervarning har varit och är utfärdad. Den näst allvarligaste graderingen. Jag vill inte höra om en enda bilist som givit sig ut i detta efter att ha bytt till sommardäck. Staten har ett långt och vidsträckt ansvar för att säkerställa den allmänna samfärsen. Ett ansvar som berörda myndigheter nu arbetar hårt för att ta. Det allmänna är dock inte ensam part där. Egenansvaret är också mycket omfattande i denna övergångsperiod. Är sommardäcken på ska inte bilen användas i vinterväglag. Bara så alla fick det klart för sig. Paulina, fortsätt.
Ja, men rent psykologiskt, alltså det är jätteviktigt att personer som har en uppfattas inte som auktoriteter utan uppfattas som samlande figurer, säger saker som är viktiga när det gäller hur vi ska agera. Jag har väldigt svårt för tomma ord av typen bombdåd är oacceptabla och sånt där, för det betyder ingenting. Det är inte en uppmaning till att vi ska handla på ett visst sätt som är med bäring på någonting överhuvudtaget. Men i det här fallet att en minister med den här typen av trovärdighet går ut och stampar med foten, det är viktigt. Det har faktiskt verkliga effekter.
Vi släpper in Peter. Vad tyckte du om Bolins tweet?
Ja, men alltså, det är lite både och. Jag sitter både med någon slags skämskudde och tycker att
det är ju sant alltså, det han säger förstås.
Ja, och jag håller med Paulina, att det finns ett värde i att politiska ledare som riktar uppmaningar till handling eller liksom tydliggör ansvar istället för den där typen av till intet förpliktigande formuleringar. Så att det mest pinsamma var ju liksom oppositionens krav på att då Andreas Karlsson skulle åka hem, eller det här ständiga kraven på att det ska visas ledarskap. Alltså ledarskap visar man inte, det utövar man på plats där det behöver göras någonting, inte från liksom bakom en pulpet i Rosenbad.
Mm. Vi kan berätta här att Peter då, som är tillförordnad chef, han försvinner ibland på ledarskapskurser, och det är sånt här han får lära sig då när han kommer hem. Ja, vill ni säga någonting mer, Paulina och Mattias?
Ja, fast Peter har ju faktiskt fel här, för ledarskap utövas ju faktiskt ofta från pulpeter i Rosenbad, från politiskt håll. Men eftersom det är att bara säga saker, så vill man ibland se ut som man gör saker, och det är då man åker ut och tar foton, till exempel när Magdalena Andersson tar foton på när hon undertecknar dokument och sånt där. Det finns en sjuka i att se ut och handla.
Ja, alltså det är absolut så att ledarskap kan utövas från en pulpet, men i den här typen av väldigt handfasta situationer, bilar sitter fast i snön.
Där gäller det för politiker att hålla sig i vägen och låta de som jobbar liksom. Mm.
Hörrni, ska vi lämna de där bilarna åt sitt öde i snön, eller vill vi säga någonting mer? Paulina, vill du sy ihop säcken?
Nej, jag tycker Mattias är alldeles för grovhuggen. Det är klart att det pratas massa strunt och det tas bilder som inte betyder någonting, men i det här läget så betyder det faktiskt någonting.
Okej.
Okay. Vad fint.
Nej, men vad ska jag säga?
Hörrni,
nej, du ska handla, inte säga.
Mattias, jag tänkte fortsätta lite och fråga dig om en sak, bara kort. Vi har i veckan fått veta att den före detta kristdemokraten Sara Skyttedal, då, som kom på kant med sitt parti nyligen, har registrerat ett eget parti som då heter Folklistan. Och då spekuleras det om att hon då ska kandidera till Europaparlamentet den vägen. Vad tror vi om det?
Ja, alltså det ökade ju underhållningsgraden i det här EU-valet. Kanske inte seriositeten, men definitivt dramaeffekten. Så what's not to like, liksom. Sen kan man ju ha, det är svårt att inte liksom, vad heter den, folklistan, får de någon folk på den listan och sånt där liksom, ska inte heta folklistan. Och,
det var ju mitt vän på Twitter.
Ja, och 10 andras. Och,
jag först.
Jag tvivlar ju på att det blir någon satsning som sätter avtryck även om EU-val är oförutsägbara.
Peter, finns det någon chans för en 7-up i skärselden att Sara Skyttedal kommer in på ett eget partilista?
Jag skulle inte sätta pengar på det, och jag tror, misstänker att det kanske inte heller är riktigt hennes högsta mål, alltså att syftet med den här partibildningen är snarare att sabotera för Kristdemokraterna än att själv komma in i Europaparlamentet. Så att oavsett om hon lyckas med det ena eller andra så kommer hon tycka det är lika roligt.
Paulina?
Jag tror att Sara Skyttedal överskattar utrymmet som finns mellan KD och SD. Det är väldigt, väldigt trångt där. Väldigt svårt redan att förklara för väljarna varför de ska rösta på det ena och inte det andra. Men
Kan hon ta röster från med?
Det kan hon säga, men det är liksom...
Alla fem.
Men jag gillar fritänkare, jag gillar folk som har den attityd som Sara Skyttedal har delvis. Men hennes problem är lite grann, alltså hon gick ut på Twitter igår, hon hade fått meddelande om att KD har ett extrainsatt partistyrelsemöte, och sen så hånade hon det. Jag tror att jag uppfattar hennes attityd som ganska svajig och inte helt pålitlig, helt enkelt. Det tror jag ställer till det för henne. Det är en sak att tänka fritt och vara kul och vara allt det som hon har varit i svensk politik. Alltså sänkte decemberöverenskommelsen, tänker utanför ramen kring narkotikapolitiken även om jag inte håller med i sak. Det är kul och det är bra och det är nyttigt, men det finns också en svajighet i omdömet som jag tror ligger Sara Skyttedal i fatet.
Jag tänkte det, för nu blev det raljant här, men Sara Skyttedal har ju en historia av politisk leverans, får ju sägas.
Absolut.
Mattias?
Hon har, det tror jag ingen ifrågasätter, att hon varit duktig även som parlamentariker. Det är en sak att ställa till jobb i politiken och ha fristående åsikter på debattsidor. Att nå resultat i Bryssel, det har också arbetsmyntfot. Och där kan jag ju känna att jag är lite besviken över någon sån här folklistan. Liksom. Vad vill hon? Hade namnet kommunicerat någonting av liksom, ja men till exempel... Hade det varit som i Danmark, en person bildar ett parti, då hade det ju hetat Sara Skyttedals parti för legal narkotika i EU och en rimlig proportion på Bryssel. Och det hade jag ju blivit lite sugen att rösta.
Då
var det
helt ärligt, enhetslisten!
Det får jag säga.
Men liksom, med allt det här sagt, svensk politik hade varit mycket sämre utan de insatser som Sara Skyttedal har gjort.
Ja, men det höll ju om att vi...
Precis, men det tycker jag. Men när, som väljare då, om man ligger där i konservativ höger och kan välja mellan Alice Teodorescu, Shirley Weimers, Dick Eriksson, ska man då chansa med
röst på Sara Skyttedal? Ja, då vill man nog ha fler alternativ ändå.
Man kan välja mellan hela KDU 2010, låter det som.
Ja, precis.
Nej, men det är ju sant som du säger. Ja. Peter, kommentar från dig?
Nej, jag satt här och bläddrade genom Andreas Johansson Heine på Timbro som har ett väldigt läsvärt nyhetsbrev. Han skrev igår om 10 andra sådana här nya partier. Eller 9 kanske det var. Det var ju,
han lämnade en plats.
Alltså det är ju en fin och rolig tradition när det bubblar upp sådana. Så här, vem minns inte när Big Brother Linda startade Unika partiet som var så unikt att ingen visste vad de tyckte i någonting i någon fråga.
Ja, eller vem som var Sveriges statschef. Men jag menar, KD var ju också ett nytt parti en gång. Så jag menar, det är klart att folk ska starta nya partier om det finns ett behov. Men...
Här är väl Danmark lite föregångsland, för där har det ju skapats riktiga partier. I ganska, där har ju före detta partiledare och statsministrar gjort det med framgång. Jaha, det är om det. Då går vi vidare. Och då är det ju så att det blåser upp till, ja, vi har pratat snöstorm, det här är en ny storm, eller fortsatt storm, om den nya lagen om juridiskt byte av könstillhörighet som riksdagen snart ska rösta om. Det är om 2 veckor tror jag. Och ni vet ju bakgrunden här, bara kort repetera, det är ju så att inom Tidölaget så var man oense om det här, så då har Moderaterna och Liberalerna gått vidare med det som kallas ett utskottsalternativ i socialutskottet, som då nu i dagarna ska klubbas och sen ska kammaren rösta om det här. Och den nya lagen innebär att man ska få byta juridiskt kön utan den långa medicinska utredning som finns idag, utan det ska räcka med ett samtal med en psykolog eller en läkare. Och det här ska också få göras från 16 års ålder. Men den interna oppositionen inom både Liberalerna men inte minst Moderaterna är stor. Och det här skrev också Tove Livendal om på sidan i söndags, där hon kom ut då som motståndare till det här. Det finns ju flera saker att prata om. Dels själva lagen och dels om hur då det här hanteras inom partierna. Vi börjar med själva lagen. Paulina, vad tänker du?
Jag tycker det är jätteviktigt att den inte går igenom. Dels det här att man sänker åldersgränsen. Vi vet att det pågår något av en epidemi av könsdysfori-diagnoser i västvärlden, inte bara i Sverige. Och det här leder fram till att det har kommit nya patientgrupper som inte fanns tidigare. Det är betydligt mycket fler unga tjejer med autism till exempel, barn som är särskilt sårbara som kommer till vården och säger att de tillhör motsatt kön. Så det är någonting som inte stämmer där, något som inte är bra. Och det har visat sig också att de allra flesta, jag minns inte om siffran är 85% eller 90%, kommer tillbaka till sitt eget kön efter en genomgången pubertet. Så att det är den bästa behandlingen, att inte hålla på och sätta i som man gjorde tidigare, stopphormoner eller något liknande. Så att det har skett ett medicinskt experiment på den här gruppen som inte har varit bra. Skandalöst till och med. Och när man tillåter barn att säga att de är motsatt kön, då riskerar man låsa in dem i den här, vad som ofta då är liksom någonting övergående, istället för att hjälpa dem igenom det. Men det är som vanligt, alltså nu har transideologi fått status som god ideologi. Och då är det någonting som man ska vara anhängare av för att visa att man är god och man är liberal och man tror på individen och så vidare. Och i själva verket så leder det här fram till ett enormt lidande, särskilt bland utsatta grupper. Alltså det kan handla, jag skrev om ett fall med en tjej i England som stämde en klinik som behandlade henne då när hon var tonåring, som mådde pyton. Och när man tittar på hennes historia så är det så här, ja, hon hade en mamma som var alkoholist och en frånvarande pappa och var mobbad. Och sen så är hon 14, 15, 16 och börjar tänka, jag kanske är en pojke i en flickas kropp. Och istället för att hjälpa henne då när hon kommer till vården, så sätter de henne på hormoner. Och det leder vidare till kirurgi och det leder vidare till att hon idag ser ut som ett mellanting mellan man och kvinna. Och kommer lida resten av livet med det här. För att inte tala om att det är väldigt svårt att hitta en partner när man är så märkt av den typen av fysiska ingrepp och hormonell behandling. Så att, enorm skandal. Mm.
Du är emot lagen. Peter och Mattias, hur har ni landat? Är ni bestämt för eller emot, Mattias?
Jag är väl obestämt för, därför att jag tycker att den här vårdskandalen som Paulina tar upp och som har förekommit, det har dragit fram över västvärlden. USA har också problem med det här. Det har skapat dels problem för unga människor som lider, som har behandlats på en ovetenskaplig grund. Det är ju den stora skandalen, och det är det jag tror gör att det finns så mycket. Det finns en genuin rädsla för att det här stärks av den nya lagen. Jag sympatiserar med rädslan, men jag tycker att den är felriktad, därför att allt det här har ju faktiskt skett i Sverige med den gamla lagen som man vill bevara och som man då ibland ohederligt säger skulle skydda barn på ett annat sätt. Det har det ju uppenbart inte gjort, utan det här är en vårdskandal. Och där lutar jag ju mer åt dem som säger att liksom en en juridisk väg som inte är lika liksom sammanbunden med det medicinska kan ju vara ett sätt att liksom undvika eller försena eller skjuta upp den här typen av behandlingar. Och det tycker jag i så fall vore bra. Och sen har vi ju andra länder i vår närhet som infört den här typen av lagar som inte har sett den typen av konsekvenser som jag förstår att man är kritisk mot.
Okej, Paulina ska snart få svara på det. Jag ska bara släppa in Peter. Paulina är bestämt emot, Mattias är obestämt för. Vad landar du?
Ja, ibland unnar jag mig lyxen att inte ha en tydlig uppfattning. Alltså,
är det någonting du har lärt på mina ledarskapskurserna eller?
Men jag är liksom, i det här fallet är jag kanske mer fascinerad över vad det är som gör att den här lagändringen är så viktig, att Moderaterna och Liberalerna är liksom redo att trycka, trots liksom att det finns mycket intern opposition och mycket frågor kring den här lagstiftningen, man liksom försöker trycka igenom det ändå. Det är ju inte ens en regeringsproposition liksom. Mm.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Vi återgår till Paulina då. Mattias lyfte ju två argument som jag uppfattar i alla fall. Dels att det här då inte har medicinskt att göra, och det snarare kan vara så att du behöver inte operera din kropp och ställa till det så, du kan byta kön ändå, att det så att säga blir en väg vid sidan om. Och det andra är att lagen eller liknande lagstiftning finns ju i andra närliggande länder. Hur bemöter du dem?
Ja, men det fanns ett tredje argument också, att eftersom den här skandalen skedde med den gamla lagen så gör det ingenting att vi får en ny lag. Och det är ju liksom
det var ett svagt argument.
Ja, det var ett tankefel. Men alltså, tänk på en sån här sak som en gängkriminell som kan komma undan i en massa situationer genom att det står liksom på lägget att han i själva verket heter Therese. Liksom. Alltså det här går att använda på så otroligt många sätt i ett land som har enorma problem med kriminalitet. Att vi tillåter den här typen av identitetsbyten utan några frågor. Ja visst, du får vara kvinna nu. Du, liksom, så. Och tusentals olika problem kring det här. Det blir frågan om idrotten, det blir frågan om kvinnors rätt till separata rum, kvinnojourer. Alltså det finns hur mycket som helst som blir problematiskt kring det här. Men framförallt att det bekräftar en transideologi som bygger på någonting som inte är sant. Och det är så här, nej men nu viftar du Andreas och då tappar jag bort mig. Alltså så här, i ett demokratiskt samhälle så är ett fundament att vi säger saker som är sanna till varandra och att vi har rätt att säga saker sanna saker till varandra. Så om du, Andreas, säger att du är kvinna så förbehåller jag mig rätten att säga nej, du är man. Därför att om du tvingar mig att säga saker som inte är sanna, då är inte det någon bra. Det är ingen bra grund för ett fritt samhälle.
Okay.
Och det är liksom lite det sista som överger en. Det är rätten att skratta åt saker och rätten att säga sitt hjärtas mening även när alla andra säger någonting annat.
Mattias, du kom nya argument här. Vad tänker du om dem?
Ja, jag noterar att det var just nya argument. Och det sista tycker jag är verkligen värt att ta fasta på. Därför att det är min främsta reservation mot den här typen av lagar. Det har vi också sett. Vi har i Skottland till exempel en mycket långtgående lag som handlar om vilka krav man får ställa på andra och hur andra förväntas liksom inte få säga någonting och inte får agera utifrån vad de tycker är rätt och riktigt. Det får vi, och det har man varnat för också i beredningen till det här, att det kan skapa med våra långtgående lagar mot diskriminering och sånt där. Så när de omfattas av nya grupper blir mer och mer av ett sluttande plan. Där har jag mina stora reservationer mot den här lagen. Men andra länder tycks ju ha liksom förenat det här med respekt för den mycket utsatta grupp som ändå behöver omfattas av lagen.
Det där tror jag är viktigt, för här har ju då transrörelsen allierat sig med en ganska repressiv vänsterrörelse, ja, där folk ska slängas i fängelse för att man säger fel,
ja,
saker.
Och många författare som har pekat på just de här vårdproblemen, ja, till exempel, har ju varit de första att utsättas för det här. Deplattformering, förföljelse, hat, hot och liknande. Och på så sätt har ju just den här rörelsen blamerat sig på ett sätt som gör att de absolut förtjänar stor kritik.
Absolut. Så man kan ju säga då att frihetsrörelsen ska inte alliera sig med vänstern kanske. Intressant. Nu tänker jag ändå så här. Vi har olika åsikter. Nu har det blivit så att Moderaterna och Liberalerna, det som Peter plockar upp, att man har valt att gå fram med det här ändå på det sättet som man gör. Jag är intresserad av vad alla tycker. Varför tror ni, varför har det blivit så? Pauline, du var inne på det här med godhet och sådär.
Ja, men det ingick ju inte i. Det var ju Tidöavtalet. Alltså SD och KD är emot. Det går inte att göra på något annat sätt. Och de går fram ändå. Därför att det är viktigt inom delar av Moderaterna. Och det är viktigt för Folkpartiet. Av det här skälet. I Folkpartiets fall tror jag att det är av det här skälet. Med att det är fint och det är gott och så vidare.
Nej, men jag tror att det handlar också här om att man har en genuin omsorg om människor, nämligen den grupp som faktiskt behöver den här typen av lagar. Man har försökt under den här beredningsprocessen ta hänsyn till de problem som har påpekats med till exempel mycket av det här, Paulina, dels vårdskandalerna, men också liksom det här att kriminella ska kunna utnyttja det. Vi har ju liksom förövare, manliga våldtäktsmän som bytt kön och på så sätt kunna begå nya övergrepp och liknande. Det har ju funnits fullkomligt bizarra implikationer av tidiga användningar av den här lagen. Så återigen, jag förstår den rädslan. Men jag uppfattar även dem som hederliga i att liksom försöka hjälpa den grupp som behövs utan att hamna i de här situationerna. Jag är inte säker på att man har landat riktigt rätt, och det är möjligt att man behöver ett omtag till. Men jag tycker att här finns liksom, här handlar det om att landa rätt i lagen, medan jag tycker att mycket av vårdskandalen, det är en vårdskandal som ska hanteras av sjukvården och inte blandas in riktigt i debatten kring lagstiftningen här.
Motståndet mot den här lagen är ju väldigt brett, vilket vi har sett. Jag vet inte om ni såg det, men en debattartikel i Expressen i förrgår då, som hade undertecknats av, där fanns liberaler, där fanns centerpartister, där fanns konservativa, där fanns klassiska vänsterintellektuella, Sven-Erik Lidman, det fanns gamla socialdemokrater som Margot Wallström och så vidare. Jag vet inte, vad säger det? Är det här en fråga som inte är höger och vänster utan går in i annat, eller vad tänker ni om det? Peter, har du funderingar kring det?
Nej, alltså jag tycker det är ganska uppenbart att det inte är en höger-vänster-fråga, eftersom det går, splittringen finns ju liksom internt i flera olika partier, inklusive Socialdemokraterna. Så att, nej, men jag tror att det blir svårt att inte ta ett omtag på den här frågan. Jag ska inte sätta pengar på var det slutar, men alltså, vi vet, det börjar ju påminna en hel del om den här FRA-lagen för massa år sedan, som liksom, där det fanns ett internt motstånd i vissa partier, och det slutade ju med, det blev ju ganska genant för alla inblandade, och i det här fallet handlar det ju inte ens om att hålla ihop en regering, eftersom det är ju inte regeringen som går fram med förslaget.
Paulina?
Ja, alltså dels handlar det ju om att vänsterfeminister ser ju män och kvinnor som två väldigt viktiga kategorier, därför att den ena förtrycker den andra. Och om man kan liksom lura sig in i kvinnokategorin som tillhörande förtryckarkategorin, så är det farligt på något sätt. Så dels så finns det, och dels så är det konservativt, och dels så det här är liksom vändiagrammet där allting sammanfaller i en punkt, för att inte tala om bara allmänt sunt förnuft. Alltså om människor ska övertyga oss om att män egentligen är kvinnor och kvinnor är egentligen män, då är det så jättegrundläggande, så det kanske inte är så väntat att just en sån fråga faktiskt samlar typ alla.
En sak du lyfte, Paulina, det var ju det här med att Sverige är ett lite speciellt land i vissa fall. Du nämnde det här med gängkriminella exempelvis, att vi kanske inte är så sugna på experimentlust, om man säger.
Nu är inte, Nej, vi är inte där just nu.
Precis, saker kan träffa fläkten, och förut kunde man alltid säga i Sverige, saker träffar sällan fläkten, skiten träffar sällan fläkten, för vi är ett välfungerande samhälle. Idag har vi sett att vi kan liksom inte ens lägga ut sophanteringen på entreprenad utan att det händer saker. Mattias, vad tror du om den aspekten, att det kan finnas en viss försiktighet från många.
Jo, men absolut. Och det bör det ju finnas eftersom vi har sett att det här har utnyttjats mer av liksom sexuella förövare än av gängkriminella, vad jag har förstått. Men det är ju klokt att tänka efter före vad det finns för typ av användning. Jag vet inte hur pass oförändrat våldskapital du har om du ändrar identitet till kvinna. Det kan bli liksom väl mycket fart på teorierna här. Liksom. Jag har väl svårt att se det som huvudinvändningen. Men det här rör ju, just för att det rör en liten sårbar minoritet som behöver lagen, en liten men kanske lite större minoritet som riskerar att skadas av att få diagnoser bekräftade som där behandlingen egentligen vore skadlig, så finns det ju liksom ändå, och det bör man försöka påminna sig i den här rätt polariserade debatten, det finns hedervärda motiv och avsikter på båda sidor, och så här har man hanterat många frågor tidigare, alltså just kring alltså homoäktenskap som ju var extremt kontroversiellt, eller att homosexuella skulle kunna prövas på samma villkor som adoptivföräldrar. Saker vi tycker är självklara idag gick också med borgerliga regeringar där KD var emot och det blev riksdags. Jag tror man ser en likhet här, fast det här handlar om en delvis annan fråga där kraven på liksom lydnad, efterlevnad, icke-diskriminering är större, och aspekten att få leva som man vill faktiskt är en mindre del av det här. Det handlar väldigt mycket om att få läxa upp andra, och den aspekten är jag kritisk till.
Paulina, ska du sy ihop säkert?
Nej, men jag tycker man ska vara mindre generös än Mattias här. Ja, det är klart att det handlar om omsorg om en utsatt minoritet. Men vi ska ha en del omsorg också om de som råkar ut för konsekvenserna av den här transideologin, och de är många. Det är inte en liten grupp längre. Och just det här hur barn far illa, hur barn kommer att vara illa av den här lagen, det finns inga ursäkter för det. Och det kommer
att drabba sårbara människor. Fast nu är det inne på vården igen.
Ja, nej, men som det är en annan. Nej, men det är inte en annan fråga. Det är klart att det inte är en annan fråga.
Jo.
Om man låter 16-åringar byta kön juridiskt, det är klart att det kommer att avspegla sig sen inom vården. Det är ju självklart.
Ja, vi lämnar den frågan åt sidan också. Får vi se hur det går i riksdagen här. Om det blir som Peter tror, att den löses ut på något annat sätt, så kan det ju mycket väl bli. Vi ska vidare. Paulina, du ska fortsätta vara uppe på tribunen.
Fortsätta hålla låda.
Det är så att idag faktiskt så har ju du publicerat en text som handlar om, ja, berätta vad?
Jo, den handlar om hat mot svenskar och hur det leder till hatbrott utan att man kanske tänker på det. Både från statens sida och i samhällsdebatten så tror jag att det finns en blindhet för svenskhatet. Och nu finns det ett väldigt aktuellt exempel med ett fall i Örebro med en ung kvinna som har mördats av sin partner, och enligt åklagaren så handlar det om ett hatbrott, eller det handlar om ett hedersmotiv, säger hon, därför att den här tjejen var vit och den här mannen då som har somaliskt ursprung är, ja, det är det som är misstanken, att han inte ville ha barn med en vit kvinna. Så då ska han ha tagit henne av daga, och med henne också barnet som hon bar i magen.
Mm. Och poängen i texten är?
Poängen i texten är att det finns ett större hat mot svenskar än vad vi tror. Vi kan titta på en sån sak som, jag läser ju väldigt många domar från olika våldsbrott, och jag slås av att även om man, ett fall som jag nämner i min artikel där ett gäng har rånat en taxichaufför, vilket är ett gammalt fall, men som ett exempel av många. De kallar honom för Svenne. Fan vad den där Svennen skriker, säger de. Och offret säger i domstolen efteråt att det var som att de blev höga på att misshandla mig. Och jag nämner den här så kallade dubbelvåldtäkten i Strängnäs från 2015. Den kvinna blir överfallen två gånger efter varandra och våldtagen utanför ett asylboende. Hon får höra att hon ska våldtas för att hon är en little Swedish girl. Mm. Ingenting om hatbrott i någon av de här domarna. Så att det finns sådana fall, och sen så kan man titta på den här vågen av åldringsbedrägerier som vi befinner oss i. Där man, ja, jag vet inte om ni har sett Uppdrag granskning, men där är i alla fall en av de här bedragarna. Man hör honom säga att vi knullar Sveriges morsa. Och liksom när man tittar på sådana här brott där, som bygger på tabun som faller samman, alltså att ge sig på gamla handikappade och så vidare, då måste man förstå mekanismerna bakom. Och om man uttrycker sig på det sättet, ja, men då finns det skäl att titta på om svensk hat faktiskt är en drivkraft. Och det tenderar vi inte att göra.
Peter, vad tror du om det Paulina säger, att rasism eller hat mot svenska kan vara ett motiv eller en förklarande faktor till viss typ av brottslighet?
Jag vet att det är en faktor i ganska många våldsbrott. Precis som Paulina skriver. Och ärligt talat, så innan jag Paulina skrev det här, så kände jag inte till att det är så sällsynt med att det finns med i liksom gärningsbeskrivningen eller liksom och i domen. Så att det var en nyhet, så det är en viktig text där.
Paulina, du har ju kontaktat tidningens juridiska allvetare Mårten Schultz här. Vad sa han?
Jo, men vi pratar om det här med hatbrott som straffskärpningsgrund. För det är ju så att om man begår ett brott med ett hatbrottsmotiv, så är det grund för ett skärpt straff. Och han sa att det speglar nog en viss rättskultur. Alltså att man ser på, man tänker på det om någon begår ett hatbrott mot en minoritet. Men man kanske inte tänker på det som hatbrott när det handlar om majoritetsbefolkningen. Och liksom man ser ju det här, alltså om vi lämnar nu det juridiska, när vi tittar på olika samhällsfenomen, alltså jag nämnde åldringsbedrägerierna, vi har ju också förnedringsrånen mot ungdomar till exempel, där vi vet att förhållanden är så att det är för det mesta, förövarna är för det mesta, antingen så är de invandrare själva eller så har de föräldrar som är invandrare, och de flesta offren är svenskar. Om förhållandena hade varit omvända, om vi hade liksom gäng av svenskar som gick och satte skräck i svarthåriga barn, då skulle vi ha en diskussion om rasism. Och det har vi inte nu. Trots att, återigen, ett sånt här tabusammanbrott, alltså att man ger sig på barn och inte bara tar den där mobilen eller kontokortet, utan man, återigen, man njuter av att förnedra dem. Man släcker cigaretten i handen på dem, eller man urinerar på dem, eller vad det nu kan vara. Och det leder mig till att tänka, det kanske inte är mobilen som är bytet, det kanske är själva barnet.
Men det du beskriver som en juridisk praxis, sådär, speglar inte det en bredare politisk och även akademisk syn på vad rasism faktiskt är? Att rasism inte är att hysa fördomar på grund av hudfärg, utan det är istället något hierarkiskt maktutövande.
Exakt.
Som bara går åt ett håll, och att den här hatbrottslagstiftningen du pratar om, det är för att skydda just minoriteter i ett vitt majoritetssamhälle.
Visst, det är klart att det är så. Och jag menar, vem är det som har makten när det där barnet ligger på marken och precis har blivit misshandlad och ett gäng som står runt omkring honom? Vem är det som har makten då? Och det där är man inte riktigt villig att se. Och det finns för mycket svensk hat för att vi inte ska se det här. Jag menar, vi har vant oss för att leva under terrorhot därför att vi är svenskar. Därför att det finns människor som vill mörda oss för att vi är svenskar. Det har skett i Bryssel, det har skett på Drottninggatan, och hotet är konstant. Därför att det finns ett hat mot svenskar. Sen så finns det liksom de här andra brotten där man kan diskutera hur mycket det här spelar in. Därför att förhållandena är så väldigt tydliga, att förövarna så ofta har migrantbakgrund och offren så ofta är svenskar.
Mm. Nej, men jag tänker ju att du börjar med juridiken, för vad man egentligen borde börja med, det är ju det närmast ett politiskt konsensus som har funnits, att rasism bara går åt ett håll. Och när det då riktas mot vita, då har man kallat det rasism mot vita, som den skulle skilja sig.
Omvänd rasism.
Eller omvänd rasism. Men återigen, och det här har ju också, exempelvis när vi diskuterar antisemitismen, har ju det också kommit upp, eftersom då antisemitismen i den här hierarkiska pyramiden inte riktigt passar in, för då är det fel förövar och fel offer. Så att, ja, de flesta, eller väldigt många till vänster, skulle ju skaka på huvudet åt dig och säga så här, du har fel, för att det här är inte rasism, för det finns inte kombinerat med en... Men är det vi som står till höger, vi liberaler, som borde vara tydliga med att rasism är alltid rasism?
Vem kallar du liberal? Men alltså, det är klart att, på tal om det här med att vara fin och vara god och ha fina värderingar, vi har liksom pratat om rasism i 20 års tid utan att se det här så oerhört uppenbara, eller utan att ha ett liksom offentligt samtal om det här oerhört uppenbara. Och det är ju ett enormt svek.
Mm. Samtidigt, när du lyfter det, jag vill minnas Salemarschen, den här högerextrema marschen för 20 år sedan, den hade ju som motiv mot svenskhatet, för det byggde ju på att en kille då som uppfattades som majoritetssvenskt hade blivit dödad av folk som uppfattades som minoriteter. Så det här är ju liksom politiskt belastat på det sättet också.
Ja, eller vänstern har velat göra det politiskt belastat. Och det har ju följt ett känt mönster att så fort någonting på något sätt har rört vid högerextremism så får man inte analysera och prata om det på ett sakligt sätt.
Då måste SD ha monopol på det så att de ska få riktigt höger.
Då måste SD ha monopol på det. Och jag menar, jag nämner här i min artikel en C-uppsats som skrevs för 20 år sedan. Men som är jätteintressant, av en tjej, sociolog, som intervjuade unga rånare i Malmö. Och de, återigen, de var andra generations invandrare allihop, och de sa vi krigar mot svenskarna. Och berättade hur liksom, vilken berusande maktkänsla det var när svenskar efter ett rån var rädda för att gå ut. Och det här kunde svenskarna ha för de var fega och snåla och så vidare. Så att, jag menar, och vi har ändå valt i 20 år att inte prata om det. Eller nu säger jag vi, någon slags överförd mening.
Mm. Får jag släppa in Mattias här? Juridiken begriper väl kanske varken du eller jag så bra, men har vi politiskt misslyckats med att lyfta det här?
Nej, men alltså jag tycker det är viktigt att även försöka som lekman gå in på juridiken, därför att det här handlar om en straffskärpning av rasistiska skäl. Och det finns en väldigt goda... Jag är skeptisk till det här med hetsbrott, särskilt när det handlar om ringaktning mot grupper, att gå på vad folk säger. Men det här handlar om vilka motiv någon har för ofta väldigt grova våldsdåd, rån och liknande, våldtäkter, alltså precis vad Paulina tar upp. Och begår du dem av skäl att du har ett agg mot grupper, då är det en större återfallsrisk och annat som gör att det här bör betraktas som ett grövre brott än annars av liksom juridiska skäl. Och det är och just kring rasism, alltså det finns rasism är fel och sånt där, men det finns en fruktansvärd vidrighet i när liksom en starkare part av rasist, stärkt av rasistiska skäl, går på en svagare part. Och det förklarar både blindheten, därför att om man tänker i de här stora aggregaten, här är de flesta svenskar och det är normen och sånt där, då tänker man att på liksom svenskar som en stark grupp. Men de här brottsoffren, de var inte starka i någon av de här situationerna. De var utsatta, de behöver lagens skydd. Alltså en ensam, rädd tonåring som blir inte bara rånad utan förnedrad. En kvinna som våldtas ofta av flera personer, förövare. Åldringar som tappar tilliten, ofta av förslagna bedragare som liksom utnyttjar deras svagheter och påminner dem om det. Och dessutom får en extra kick av det genom att uppge sina motiv, att det här är riktat inte bara mot dig som random utvald person utan för att du har en viss etnicitet. Det är rasism, det är något av de grövsta övergreppen motiverade av rasism. Där, precis i de situationerna, ska rättssamhället finnas på din sida och ge ett hårdare straff till de svin som beter sig så här. Alltså det här är precis anledningen till att rasism ska vara stigmatiserat i varje civiliserat samhälle och påverka den här typen av domar. Det handlar om att stå upp för minoriteter, för de som blir offer, för de som är svaga och inte kan reda sig själva. Det här är varför rasism, all kollektiviserande rasism som dessutom tar sig den här typen av maktfullkomliga uttryck, är så vidrig och någonting som måste motarbetas.
Peter, du är ovanligt tyst idag. Har det hänt någonting med dig? Vill du sy ihop det här?
Nej, men mina kollegor är så begåvade och välformulerade så att
Jag tror att vindarna blåser så mycket att det kommer ingenting från Gotland. Något.
Och så handlar det inte om kärnkraft, eller?
Nej, precis. Jag kan säga just, vi var inne lite på det här med hetslagen och sådär. Där har ju en tidigare justitiekansler bestämt att det omfattas då inte av majoritetsbefolkningen. Men det var ju samma justitiekansler då som med hjälp av likhunden Sampo och diverse bayesianska sannolikslära kom fram till att Thomas Quick med 99,999781% sannolikhet var skyldig till ett 30-tal mord.
Och tyckte att vi skulle förbjuda Muhammed-karikatyrer.
Vi skulle sluta avtal med vissa diktaturer om att begränsa yttrandefriheten. Ja, inga namns nämnande där. Hörrni, vi ska gå vidare.
Och då har det blivit, en Lambert Walk kanske.
Då har det blivit dags för mitt stora favoritmoment faktiskt. Och nu ska vi var tajta här idag, för det är det som heter svar direkt. Det ska vara väldigt kort, men det är några roliga svar direkt här. Och det är då jag stresstestar mina kollegers blixtsnabba reflekter att skilja gott från ont och sant från falskt. Är ni med?
Mm. Mm. Ja.
En kommunal skatesamordnare känns som ett hån. Det skriver Lidingös moderata kommunalråd Daniel Källenfors med anledning av att Malmö kommun har just en sådan. Lidingö är en av de kommuner som förlorar mest på utjämningssystemet. Närmare var femte krona som invånarna på Lidingö betalar i skatt skickas iväg till andra delar av landet, skriver han vidare. Malmö är ju den kommun där det kommunala utjämningssystemet varje år pumpar in allra mest pengar, 7 miljarder eller nästan 20 000 per Malmöbo årligen. Vad menar mina kollegor om det här? Är det fel att Malmö kan finansiera sin skatesamordnare med skattepengar utifrån? Ja eller nej? Eller svar direkt.
Ja.
Ja.
Nej.
Bra Peter, ja, att du är konsekvent här. För berätta varför det inte är så konstigt här egentligen.
Nej, men så jag tror inte att något politiskt parti motsätter sig, alltså, omfördelning av skatter. Alltså om vi inte hade en skatteutjämning så skulle vi ha liksom typ 70% skatt i Dorotea och kanske 9% i Danderyd. Så att någon form av omfördelning kommer att ske. Det är frågan om vilken nivå det ska vara på.
Ni är mot skatesamordnare, så enkelt är det väl?
Jo men så här, det är, Peter har ju rätt, men det gör ju en fråga om proportionerna. Och det här utjämningssystemet har ju drivits så långt att det tenderar, som till exempel bland regionerna, vara så att Stockholms skattebetalare pröjsar till alla andra. Och då har det ju drivits för långt, och drivs det så långt som till att mottagare får den här, det blir ju en nagel i ögat liksom. Och är
ett
förstås,
hål rent av.
Ja, det är ju tacksamt att ta den typen av marginalexempel, men det är ju konsekvensen av ett väldigt långt drivet utjämningssystem.
Vi ska podda om det här någon gång. Jag och Peter tillhör ju några av de få personerna i Sverige som faktiskt begriper det här systemet. Vi får inte flyga samma flygplan samtidigt, för det skulle vara katastrof ifall den kunskapen skulle gå förlorad. Men det ska vi ta upp.
Det är faktiskt mitt livs stoltaste ögonblick när jag i någon intervju för 20 år sedan fick titeln att jag var expert på det kommunala skatteutjämningssystemet.
Ja, det är lite fint faktiskt.
Men det var det förra systemet. Jag är inte lika bra på det.
Hörrni, vi fortsätter med en till. Närvaroplikt i skolan, det är förlegat. Time out är bra för barn. Det skriver journalisten Per J. Andersson, som är en av grundarna till restidningen Vagabond på Expressens debattsida. Och det här är med anledning av den debatt som föll på att skolor blivit väldigt restriktiva med att bevilja ledighet för barn vars föräldrar åker iväg längre perioder. Exempelvis till Thailand, därav då time out. En utlandsresa med arbete och studier på distans är i många fall då inte tillräckligt skäl för att bevilja ledighet. Det tycker Per J. Andersson är fel. Vi borde följa våra grannländers exempel, där man istället för närvaroplikt har läroplikt. Att man låter barnen följa med sina föräldrar innebär inte att barnen släpps vind för våg. Man kan istället kontrollera inlärningen, skriver han. Vad säger ni på ledarredaktionen om det här? Är det okej? Tycker ni att det bör vara okej med så kallade tie-outer, borde det bli? Så länge barnen lär sig någonting, ja eller nej? Svar direkt.
Ja. Jag säger ja.
Mm. Det är noterat, ja, heter det.
Jag säger nej, men ja.
Nej med förnuft.
Ja. Jag tänker fortfarande. Jag,
men Peter, du kan se på poängen i resonemanget här ändå, eller?
Ja, det kan jag göra. Så jag kan tycka att den här liksom, värdet av närvaron möjligen är något överskattat. Plus att hela det här lovtänket gör det ju faktiskt ganska svårt för många familjer att kunna åka iväg under loven. Eftersom alla ska åka så blir det också väldigt dyrt.
Mm. Ja, pröva att vara gift med en lärare. men det är ju lite grann, alltså det, jag tycker definitivt att vi bör ersätta skolplikten med läroplikt och sånt där. Det kan man absolut göra. Men det här med den här föreställningen som många har om att nej, men det gör absolut ingenting att vi åker iväg på vår sköna resa. Det är ju mera föräldrarnas egotripp än att man faktiskt ser till vad barnen lär sig. För det tror jag de flesta är sekundärt för de som faktiskt fattar om besluten. Och sen då dövar man sitt samvete med att låtsas att det här har inga konsekvenser alls. Mm.
Paulina får ett gult kort för att du gav inte svar direkt senast.
Nej, precis. Och jag förtjänar det, känner jag.
Ja, du kommer vara extra hård mot dig i nästa moment, som ju är mitt favoritmoment. Det är det som vi kallar, är du smartare än ledarskribent? Och för nytillkomna ska jag kort berätta vad det går ut på. Det handlar om att vi i våra ständiga försök att tillfredsställa läsare och lyssnare är beredda att balansera på löjets gräns för att få ut lite bra radio ur en spik. Och därför varje vecka låter arrangera en frågesport som högst eventuellt baseras på veckans ämnen. Ni där hemma kan också vara med och balansera. Och gör ni det bättre än mina kollegor gör, då är ni förstås smartare än en ledarskribent. Men jag tycker inte att era framtidsplaner ska förändras av det. Stay in school, kids. Reglerna kan ni. Man svarar genom att säga sitt namn. Vill man chans innan läst frågan får man det. Men då slutar jag läsa och man riskerar minuspoäng. Ett svar per fråga. Vinnaren får en veckas ära. Förra veckan vann ju Paulina återigen hårfint på en utslagsfråga. Den gången var det Peter som pressade henne. Frågan är förstås, är Paulina oslagbar? Har hon hittat en vinnande taktik i sina numera ganska aggressiva svarande och avbrytande? Det är möjligt. Kan den sluga strategen Peter hitta ett motmedel? Eller kommer istället en helt aningslöse Hawaii-liraren Mattias vara den som drar det längsta strået when all is said and done? Det får vi snart veta. Är alla med?
Mm. Ja.
Vi har pratat kön. Bo Könberg. Vad för sorts minister var han?
Paulina.
Paulina var först.
Socialminister, folkpartistisk.
Det var han faktiskt inte. För det var en annan folkpartist, nämligen Bengt Westerberg som var det. Och du avbröt inte, va? Jo.
Se, kolla vad snabb Peter är att säga att jag avbryter. Du är så himla töntig.
Sen var det väldigt däremellan. Jag tror Peter, du var snabbare än Mattias.
Va?
Eller?
Nej, jag sa ingenting, fast nej. Jag kan säga nu.
Nej, okej, då är det Mattias. Va?
Socialförsäkringsminister.
Det var han.
Jaha. Det var väl en marginell skillnad.
Även sjukvårdsminister har gått bra.
Ska det vara 2 poängsskillnad på mig och Mattias på den lilla?
Ja, så blir det. Så är det inom Folkpartiet. Att minsta gräns kan skapa enorma klyftor. Hörrni, bildregeringen var ju. 3 ministrar satt både i den och Reinfeldts regering 12 år senare. 2 var förstås Carl Bildt och Beatrice Ask. Vem var den tredje?
Paulina
var först.
Ulf Kristersson.
Nej, det var fel. Vem var den tredje? Minns ni det?
Alltså Carl Bildt och Beatrice Ask.
Ja, de var ju stats- respektive utrikesminister. Hon var skol- respektive justitieminister. Men en till. Jag säger att tiden är ute nu. Det var dåvarande kommunikationsminister Mats Odell.
Ja, förstår.
Ja. Mm.
Hörrni, mer bildregering. När den tillträdde 1991 var det 2 ministrar som hade tidigare regeringserfarenhet. Birgit Friggebo var förstås den ena. Vem var den andra? Som alltså hade suttit i den tidigare borgerliga regeringen. Borgerliga regeringarna. 9 år tidigare.
Gud, vilka bra frågor du ställer.
Paulina.
Paulina.
Skjuter från höften. Gun Hellsvik.
Nej, det var fel.
Tror ni att det var roligt att resa utomlands och vara Justice Minister Gun Hellsvik?
Peter,
låt höra.
Jag har ett vakt minne av att Olof Johansson var minister på 70-talet.
Ja, det var han. Snyggt. Ett poäng till
dig. Jag var övertygad om att han bara var tjänsteman.
Hörrni, mer kön. Königsberg, vad heter den staden numera?
Peter? Kaliningrad.
Absolut. Går upp i ledning. Från just Königsberg kom en av Europas främsta filosofer.
Mattias.
Mattias.
Immanuel Kant.
Så var det.
Vad är det som händer?
Vad händer? Vad är det som händer? Paulina är helt urslagen. Vi har ju pratat snökaos. Vad heter Peter Höögs postkoloniala thriller från 1992?
Som Paulina
först.
Fröken Smillas känsla för snö.
Japp. Upp på 0 poäng. Senare filmatiserad av Billy August. Mycket bra bok. Mer snö. Det vi exempelvis i Stockholm eller på Gotland kallar så här. Det vi i Stockholm och på Gotland kallar snow racer har i andra delar av Sverige ett annat namn, exempelvis i Värmland och Västerbotten. Vilket namn
Peter.
Är det? Peter.
Bob.
Ja, faktiskt. Mm. Sverige är uppdelat där mellan de som säger snow racer, som är det rätta, inte sant? Mm. Och
Bob är väl en sån här olympisk kälke?
Ja, man kunde tro det. I vissa delar av Norrbotten säger man tydligen rattkälke också. Det får vi kolla om Jesper kan intyga.
Det visste jag inte. Däremot hade jag en snow racer i barndomen som vi kallade för just Bob.
Mer snö. Vad kallas en typ av snö eller isavsmältning som inträffar på senvintern eller våren då solens ökade strålning får snötäcket eller istappar att börja smälta trots att temperaturen i luften är under 0 grader? Det inträffar vanligtvis mitt på dagen när solen står på står som högst. Mitt på dagen en smältning. Dagen.
Paulina. Middagssmält.
Det var hör och häpna fel. Det heter något roligt som dagsmeja.
Ja.
Det är ett väldigt fint ord.
Ja. Mm.
Hörrni, det har ju blivit april. I Kalle Anka så har Kajsa 3 systerdöttrar som på engelska heter April, May och June. Vad heter de på svenska?
Mm.
Vet, ingen har ju direkta barn i Kalle Anka. Det är ju alltid brorsbarn eller systerbarn eller sådär, för att...
Jag kan säga direkt att det här tar jag inte.
Nej. Mattias, du ser ändå lite för det som ut.
Ja, men de...
Det är alltså mot de kvinnliga motsvarigheterna, ja. Knatte, knatte,
chatte. Jo. Men jag kan inte...
Jo, fast nu tror jag kanske att jag kom på någon, men...
De heter... Det är ingen som kan.
Nej.
Men det är typ så här Pippi, Fiffi och sånt där.
Ja, det är Kiki, Pippi och Titti.
Ja.
Mm.
Hörrni, det är den 5 april idag. Idag skulle Colin Powell ha fyllt 87 år. Det gör han tyvärr inte. Han dog 2021. Av vad då?
Mattias? Covid.
Japp.
Dog han av det eller med?
Där de tvista det konspirationsteoretiska.
Stora frågan 2020.
Eller dog han av vaccinet?
Ja, exakt. Mellan 1989 och 1993 var Colin Powell chairman of Joint Chief of Staff, eller som det brukar heta i svensk översättning, USAs försvarschef helt enkelt. Som sådan samordnade han bland annat Operation Desert Storm 1991. Men vem hette han som förde det direkta befälet över FN-koalitionens styrkor?
Peter.
Peter var först.
Var det som var Norman Schwarzenegger?
Det var fel.
Aj, aj, aj. Och jag avbröt det, va?
Det gjorde du faktiskt, ja. Paulina?
Vad sa du, befälet över?
FN-koalitionens styrkor under Operation Desert Storm.
Hans Briggs.
Och det är ett sånt där, man kommer att känna igen namnet när man hör det.
Ja, Peter har i princip sagt, han heter Norman Schwarzkopf. Inte
ja,
Negger.
Ja.
Hörrni, mer april, det är ju en vårmånad.
Schwarzenegger fick det.
Ja, vad kan du ha fått det ifrån? Det är helt random namn.
Ja.
Hörrni, det är vårmånad, då tänker jag på 4 årstider. Och då tänker jag på Stephen Kings samling Different Seasons. 4 noveller, där inte mindre än 3 blivit kända filmer. Sommarråd från 1998 en, The Shawshank Redemption från 1994 en annan. Men vad heter filmen som bygger på novellen The Body som hade premiär 1986? Med bland andra den tragiskt bortgångna River Phoenix i en av huvudrollerna.
Mattias? Ja, men, nej, nu tappade
Peter.
Jag.
Ja, då får Peter över.
Stand by me.
Så heter det.
Ja, då hade jag ändå haft fel.
Nu är det spännande. Och det är faktiskt så spännande att vi är framme vid en utslagsfråga. Peter har 3 poäng, Mattias 3 poäng, Paulina 0 poäng.
Fast han fick minus.
Ja, fast han fick minus. Jag tog igen det. Är ni redo för en utslagsfråga, Peter och Mattias?
Mm.
På Paulina, du kan ta det lugnt. Du är helt, du är ute ur turneringen. Det var en turnering. Det här är just den gamla frågan om Miljöpartiet som jag har plockat upp igen. Alla minns hur Miljöpartiets ledare Åsa Romson hösten 2015 bestämde sig för att göra allt för att stänga Sveriges gränser för flyktingar. Det var början på en process där Miljöpartiet och Socialdemokraterna under många år gjorde det så svårt som möjligt för asylsökande att komma till Sverige. Men med hur många procent lyckades Romson och hennes efterträdare få ner antalet asylsökande till Sverige räknat från månaden innan beslutet togs 2015 till den sista månaden Miljöpartiet satt i regeringen? Hur många procent lyckades man pressa ner antalet asylsökande? Ni minns ju hon grät av glädjen när hon förklarade det här beslutet. Mm. Sådär, att, ja, Gustav Fridolin var naturligtvis också inblandade i detta och övriga miljöpartister.
Och de avgick sommaren
2021.
Och det är asylsökande.
Ja, antalet asylsökande. Mm.
Det är inte anhöriginvandring.
Ja, nej. Men då drar jag till med 92%.
92%?
Nej, men då säger jag typ 60.
Det är Mattias som är närmast. Då lyckades faktiskt få ner det med 97,2%.
Oj.
Mm. Ni minns ju att Sverigedemokraterna hade ju ett tag 90% som mål i ansöksfilm. Men Miljöpartiet slog dem alltså med 7,2%.
Antecknar du nu att Peter förlorade? Så att det inte blir fel.
Ja, och apropå sommaren var det väl senast i somras jag tog hem det här, skulle jag tro.
Grattis Mattias. Tack. Starkt gjort. Väldigt starkt gjort.
Ja, alltså båda mina kollegor lyckades ju få minuspoäng. Så det är lite som att vinna
det är lite som AIK, vinna på andras misstag.
Ja, men det är inte det sämsta.
Immanuel Kant hade du med där.
Ja, men den onde Immanuel Kant känner man ju till från Rand.
Jag får leva en vecka till på mina kunskaper om Elmer Dictonus.
Ja, för nytillkomna lyssnare kan berätta att det var det Peter vann på förra veckan.
Hörrni, jag tog poäng på för jag förlorade i alla fall.
Det gjorde du. Hörrni, det var det jag hade att bjuda på idag. Stort tack, Peter. Är vi nöjda?
Det är vi.
Mycket bra. Mattias, är du nöjd?
Oh ja. Mm.
Grattis igen.
Tackar.
Paulina, du får komma och samla ihop.
Ja,
komma
igen, jag vet inte vad jag ska göra.
Stort tack alla tre för att ni var med.
Ett tack så mycket, Andreas. Alltid.
Och stort tack förstås till er som har varit med och lyssnat idag på dagens avsnitt av Ledarredaktionen. En podd från Svenska Dagbladet. Som vanligt är ni varmt välkomna att höra av er till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat. Eller om det är så att ni har idéer och förslag på vad vi ska ta upp i framtiden. Då är det bara att mejla till ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs snart igen.